Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Iran Andersson. Myran Andersson heter jag visst. Iran Mandersson.
Fel. Iran Mandelman. Det är sommar.
Det är det.
Vi har haft pissväder.
Det har vi.
Nu är det, skärper det till sig lite. Det är soligt ute och jag är sugen på att tända grillen.
Då är det dags att krypa ner i poddstudion.
Ja, då kryper vi ner i poddstudion för de senaste nyheterna.
Okej.
Vi spelar då in måndag 8 juli.
Va?
Tisdagen.
Nej.
Onsdag. Ja. Onsdag 8 juli. Ja, du märker att jag har semester. Ja. Förlåt.
Det är alltså släppdag imorgon.
Ja, just det. Det är släppdag imorgon. Så det är fan lite så senaste nyheterna vibe över detta.
Verkligen. Mm. Vi får en gångs skull precis i tid liksom. Mm.
Men jag tänker att vi bara börjar med ett nyhetssvep, eller?
Okej.
Det är krig igen, du hade rätt.
Precis. Det höll inte så bra det där med Memorandum of Understanding.
Ja, precis.
Mellan USA och Iran över sitt krig och framförallt kanske vad som ska hända med Hormuzsundet.
Och Libanon.
Och Libanon, absolut.
Nej, men precis som du förutspådde.
We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
Jag ger mig aldrig den här upprättelsen i podden, men jag är en större man än dig, både fysiskt och moraliskt. Hände det egentligen typ ingenting. Tankerna började ju rulla på lite grann, men...
Alltså, ganska bra, ska jag säga. Jag följer ändå någon på Twitter som så här räknar oljefartyg per oljefartyg, räknar ut kapaciteten på varje och så, som visade att några dagar så var de uppe i 100% av för krigsflödet till och med. Liksom. Okay. Mm. Och framförallt den väldigt viktiga parametern att det gick in fartyg med laddningskapacitet.
Ja,
motsvarande
det.
Produktion, alltså motsvarande vad man skulle behöva för att återställa. Plus då alla de här att de kör en del över land, plus att de har de här pipelines och sådana saker, så var det ändå uppe i full kapacitet där.
Sen har ju inte trafiken riktigt sett ut på samma sätt som innan kriget. Alltså att utan man har ju haft de här två farlederna, den huvudsakliga har ju varit via Hormuzsundet och via Irans kontrollerat nautiskt territorium, där de verkar liksom guidas igenom dem, både de mineringen men vad jag förutsätter också tagit tull, där Iran har tagit tull för att kunna genomföra, man har fått genomföra genomförelsen. Och sen har vi en annan rutt som är en, liksom en krypning längs kusten, framförallt Omans kust.
Jag skulle nog säga att jag tror att fler fartyg har gått via den leden egentligen, via Omans kust.
Okay.
Men att de har gått med AIS av, som alltså regel eller så snarare. Mm. Men ifall de som då har räknat när de kommer ut och slår på AIS igen och bara så här, den måste ha passerat för först var den på ena sen, och då visar sig att det är fler högre kapacitet som går därigenom. Sen får man också skilja då på olje och
gods,
LNG precis, på ena sidan, och gods och sådana saker andra sen, och som jag förstår det är godssidan och allt är fortfarande väldigt lågt, men att oljan har gått normalt liksom där under några dagar. Det byggdes upp kapacitet tills det kom upp till den nivån, och sen så då så small RGC på tre skepp, va, igår.
Mm, de har tagit på sig ett av dem, men man kan väl anta, och det är ju inget, man kan anta att de har att det kanske varit ett som har varit direkt attackerat och två andra som har liksom befunnit sig i farozonen på något sätt. Det gjorde ju att USA svarade med att attackera, man säger själva 80 mål, säger Centcom. Och det handlar då, enligt dem själva, om framförallt attacker mot IRGC-anläggningar, båtar, alltså krigsmateriell i någon. Men även ledningsstrukturer. Men det är ju inga liksom riktade lönnmord eller så på det sättet. Det ska ju sägas att detta sker ju samtidigt som Khomeinis begravning är. Vilket jag tror absolut spelar roll.
Jag tänkte lite att det skulle spela roll så tillvida att Iran skulle chilla fram tills den var färdig liksom. Men så verkar det inte ha varit liksom. Hur tänker du?
Jag tänker att det handlar ju om att det vi pratade om förra liksom, och framförallt du var inne på att vi skulle se den här det här jävla pappret skrivs på och sen så säger man att vi ska göra alla de här grejerna, men så händer inte riktigt det och sen så bara återgår det till någon typ av status quo och så blir det liksom inte. Jag tänker att det är det som har skett, att Iran upplever att så
ni gör inte det ni
har lovat. Ni har liksom inte gjort egentligen någonting av detta utan oljan ramlar på och ni fortsätter kring då tullarna. Och Trump gjorde ju en rad olika utspel tidigare som var så här. Men fattar ni inte att ni gör mycket mer pengar skit i tullarna? Vilket är ju superironiskt liksom. Skit i tullarna. Jag gör jättemycket mer pengar på att bara jag släpper sanktionerna och liksom ni får ingå i den lagliga internationella marknaden och så. Men
å andra sidan då så verkar ju, alltså var inte dealen att under 30 dagar skulle trafiken få flöda helt fritt? Och medans Irans linje där verkar ju vara, fast vi ska kontrollera den hela tiden. Liksom.
Nej, så det är jag skulle säga att i papperna så står det väl snarare då att det under 30 dagar så ska det möjliggöras att komma upp i en kapacitet lik den var innan kriget. Den har inga detaljer liksom, om hur det faktiskt ska gå till. Liksom. Och jag vet att Iran vid flera tillfällen har liksom uttalat och sagt att det här kommer vi kommer inte backa på tullar eller liksom på...
Nej, men precis, men där har vi hängt in att de har skrivit på ett papper båda sidor och sen så säger de officiellt nej, vi kommer inte följa det vi har kommit överens om för vi tolkar det så här istället. Och så är det ganska skevt mot... Alltså det är en ganska spacad tolkning som båda sidor
gör. Absolut. Jag tror att... Du frågade vad jag tror det är som händer liksom. Ja. Och jag tror att det är helt enkelt så att Iran siktar på en total seger.
Mm, okej.
Okay. Och att de upplever sig, med rätta, att vara vinnare av kriget.
Ja.
Och de kommer inte nöja sig med någonting annat än att få det de menar att de har rätt till.
Mm.
Där jag tror att Trump föreställde sig då lite mer att Iran skulle också vara nöjda med att det liksom backades ner lite och sen så får USA göra lite eftergifter.
Och så får de pengarna kanske framförallt, att det är det han tänker att de ska tänka som en så...
Business, ja.
Business,
ja, det har gjort en bra liksom. Deal liksom. Ja. Och jag tror faktiskt att det är så enkelt att inom Irans ledarskap så är man liksom inte redo på att gå med på någonting annat än en faktisk seger. Och varför accepterar inte bara USA då, Trump, att han har förlorat? För han hade ju också bara kunnat göra det. Och jag tycker att han har varit tydlig med att nu tänker jag på redan NATO-mötet i Ankara och så. Och jag tycker att det är tydligt hur han kommunicerar att han också accepterar att det här är en förlust. Liksom.
Ja.
Han var förbannad på NATO. Ni hjälpte. Jag ville inte ha er hjälp, men när jag liksom bad om den för att det riktigt blev som vi hade tänkt. Alltså så att man hör att det inte är så. Det är inte total victory. Liksom.
Nej, precis. Och liksom nu, vad är det han säger? Att nu ska USA stoppa all handel med Spanien. Svikarna.
Ja, och att och jag tror att liksom, man ska inte glömma heller då att Trump är ganska pressad runt detta. Alltså han är ju pressad av flera olika kärnaktörer i liksom hans politiska organisation. Han å ena sidan är ju pressad av liksom MAGA J.D. Vance. Där hade du kunnat ge mig rätt. Liksom att jag sa att det här skulle bli en fråga. Han är pressad liksom av att det här kriget har varit fel. Hela liksom Tucker-grejen, alltihop. Det tror jag är en riktig press. Mm. Inte minst nu då liksom, när striden om vem som ska bli hans efterföljare börjar ju bli aktuell. Liksom. Ja. Sen är han ju pressad av den israeliska lobbyn.
Mm.
Som vi ju vet är en liksom jättestark aktör i den amerikanska politiken. Och de liksom påverksoperationer som de gör gentemot den amerikanska regeringen. Och relationen liksom Netanyahu Trump är superkomplicerad. Israel vill absolut inte att den här dealen skulle bli av. Så att han sitter ju någonstans och försöker bolla de här två starka krafterna som är väl hans två, i dagsläget i alla fall, starkaste liksom, kärnväljargrupper eller liksom åtminstone där, hans politiska organisation. Så att USA behövde göra detta nu känns ju rimligt. Behövde det, alltså. Helt vansinne. För att skulle Iran bara få fortsätta, då skulle liksom de aktörerna i hans politiska organisation kunna fortsätta attackera honom för det. Dessutom så tänker jag att det liksom rimmar dåligt med den här peace through power-grejen. Så att ur USAs perspektiv är det att de kan inte, Trump kan liksom inte acceptera att Iran igen bara drar honom i smutsen. Ur Irans perspektiv så tror jag att man måste liksom förstå att de ser det nog som en existentiell fråga att gå ut och rätta och vara så här, vi vann.
Ja. Mm. Precis, men då, andra sidan är ju av myntet på något sätt varför USA inte skulle agera då, eller Trump framförallt, är ju, kommer oljepriset spika nu igen liksom, eller gå upp, spike, påverkar det drivmedelspriserna i USA? Nu är ju de här oljenivåerna i Cushing är ju så här på bristnivåer. Den här hubben där man handlar med olja i USA, de strategiska reserverna är ju väldigt neddragna. De har väldigt svårt att dra ner dem ytterligare, för de ska liksom ut och täcka världsmarknaden igen. Då kommer ju Trump förlora mellanårsvalet. Dessutom, alltså, nu verkar ju ändå hela den här AI-boomen knaka ganska tydligt. Och det är fler och fler som liksom funderar på ifall det finns en, ifall bubblan håller på att spricka nu. Och privat bank, vad heter det? Private banking, shadow banking-grejen liksom. Verkar ju också vara, att det verkar gnissla väldigt mycket i det maskineriet, vilket är de här exakta faktorerna som har varnats väldigt mycket för ifall det skulle kunna bli en ekonomisk kollaps och recession liksom. Och det, då är ju republikanerna helt körda ifall det håller på att hända under mellanårsvalet liksom. Så det fanns ju ett ganska bra argument också för att bara svälja det här fram tills efter valet, tänker jag.
Ja, om han inte gjorde beräkningen att kostnaden för att liksom bli dragen i smutsen igen också gjorde att han skulle förlora mellanårsvalet. Ja.
Nej, han kanske är fast liksom mellan ett hårt ställe och en sten liksom, att det går inte att ta sig ur det här på något sätt. Nej, oavsett, liksom, och då är det kanske ändå bättre att ha kommit ut det som någon som inte vek ner sig.
Nej,
liksom,
men precis, för alltså, jag tror verkligen att USA kan inte stoppa det här. Alltså, eller då får du ju själva bli någon typ av domedagssikt, ja, liksom, på något sätt. Alltså så, för att, vad ska de göra?
Nej, absolut.
Jag kan inte se hur de tar sig ur den här situationen. Och att i det här läget liksom få stöd för en markinvasion av Iran.
Nej, det finns inte.
Det finns inte på kartan. Och framför allt, för vad hade det gjort?
Ja, nej, absolut.
Nej, så det,
Å andra sidan så finns det ju liksom någonting i att hela första hormonstängningen var ett stresstest av vad som händer när man gör det.
Mm.
Och även ifall det blev liksom en ganska hård stigning av priserna och så. Det var ju mycket snack om att så här, olja kommer att kosta $200 fatet, kommer att kosta $300 fatet. Och vad pikade på 110 eller någonting liksom. Alltså, det kan ju vara att man
fast
är
då med alla stödfunktioner tillgängliga liksom.
Precis, och då kanske de är ut. De kanske,
ja,
inte
måste ju vara
längre
påverkade i alla fall.
Strategiska reserverna kan inte släppa så mycket pris. Men att man kanske också drar lite slutsatsen att så här, vi kan göra det här igen för den akuta problemet blir inte så akut ändå. Liksom. Jag vet inte. Såklart. Det blir ju spekulativt såklart vad vi
ser som där.
Ja, visst. Absolut. Och jag vet inte, det finns mycket här att ta i, men vi kanske ska spara det till någonting när det inte bara är ett nyhetssvep. Jag tänker just också på liksom hur Kina har agerat genom det här och vad deras plan verkar vara. Att ifall Iran är vinnare så kanske de ändå är ändå större långsiktiga vinnare på det här. Liksom.
Ja, absolut.
Ska vi nyhetssvepa mer? Ska vi säga en? Ja, okej, där, nu kommer en curveball. Curveballet är, för det har vi inte pratat om innan, vi pratar om. Det har varit väldigt mycket media nu om Ukrainas liksom kampanj för att isolera Krim.
Mm.
Det verkar ju vara väldigt rejält också ifall man läser på om det. Liksom att de lyckas begränsa införseln av framförallt drivmedel till Krim.
Mm. Och det är nästan som att hela världen bara kretsar runt den här petrolindustrin. Ja.
Det är fokus i den konflikten också.
Det är märkligt.
Ja, precis. Men jag undrar då, liksom, hur ska man tänka? Är det bara liksom ett bargain chip för att tvinga Putin liksom till förhandlingsbordet här? Eller finns det någon liksom reell, så här, när vi har nått ner Krim, kan vi göra en offensiv? För att jag tänker det är ändå en ganska bra bit mellan Krim och fronten i Ukraina. Mm. Liksom. Det är inte som att de står på gränsen till att driva bort Ryssland från den? Och vad blir effekterna av att Krim saknar olja på sikt? Alltså, civilbefolkningen, kommer de bara leva i något post-oljetillstånd liksom? Eller kommer det bli större civila...
Extinction Rebellions dröm!
Precis. Eller så Mad Max. Där man krigar
om... Min dröm! Ja, vi möts...
Eller kommer man evakuera civilbefolkningen liksom, och kan man bara, för jag tänker att det är två olika saker liksom. Att civilbefolkningen hamnar i krisen när det inte finns någon olja och kanske mat och sånt också börjar ransoneras liksom och så, men att hålla Krim militärt är liksom en lite annan grej, eller?
Ja, men det är det ju. Jag tror inte det finns en nära förestående situation där man kommer att evakuera Krim. Däremot så tror jag att Krim, i takt med att det blir tuffare, det som ransonering och liknande som du beskriver, så kommer folk börja lämna Krim civila. Militärt sett så kan de nog upprätthålla det. Det är inte en jättekomplicerad operation att liksom se till att det finns mat och bränsle nog för att kunna liksom hålla
fasta positioner
där. Jag tror snarare att du ska tänka på det som att öar, isolerade platser, fickor eller liksom andra saker. Vi har pratat om det här i fasen för väldigt länge sedan, men liksom, när du anfaller så kan du också bli anfallen. Många liksom, du öppnar ju så strikt upp nya frontlinjer. Liksom. På något sätt tänker jag att man behöver förstå Krim som en strategisk operationell ficka. Och det, när det finns en ficka så kan du ju slå där. Det blir liksom en punkt som är svag. Du kan attackera den och om igen. Inte nödvändigtvis för att liksom erövra den, utan för att det kostar fienden enorma mängder resurser liksom, att upprätthålla fickans existens.
Så här blir det här liksom...
Det blir som en belägring på något sätt.
Ja, och det utnötningskriget mellan Ukraina och Ryssland, där är en punkt där de liksom får mycket betalt för varje investerad.
Precis, och om du då bara tänker det som att man kanske inte måste storma borgens murar. Det kanske är bättre att bara låsa in borgen, belägra den. Och att det är det som sker liksom.
Mm.
Och då med de liksom resurser, alltså rent av materiell bränsle som du beskriver, eller fordon som måste användas för att kunna transportera saker, båtar som är känsliga för de liksom angreppen som Ukraina har förfinat. Men sen så, som alltid, så finns det ju någon politisk kostnad av det. Alltså att så, okej, men nu kan vi inte bo på Krim längre, eller man kanske kan bo där, men barnfamiljerna lämnar för att det är liksom...
Ja. Men det precis första steget är väl att alla semesterfirarna lämnar.
Liksom. Ja, men precis. Och så märker man det. Ja, vad störigt det är att vi inte kan liksom åka dit och så. Eller. Så jag tror mer det är som att man har hittat en symbolisk och öm punkt som är tillgänglig. Och så bara slår man på den. Och det tycker jag är väl ganska tydligt Ukrainas strategi och operationella tanke just nu. Där de här öma punkterna, de är inte krigsavgörande på ett taktiskt eller möjligtvis operationellt plan. Men de kan bli krigsavgörande på det sättet att över lång, lång tid skapa förutsättningarna, eller ta bort förutsättningarna för Putin och Ryssland att kunna liksom bedriva ett effektivt krigföring. Och det är då till exempel petrolindustrin som de då attackerar liksom, löpande i den här liksom pingpong-drönarangreppen. Och här blir det ju jättespännande, för att Ukraina har ju inte på samma sätt de här ömma punkterna, eftersom att de har den industriella kapaciteten av väst i ryggen på något sätt. Så att när Ryssland gör liksom sina drönarattacker, så är det ju tydligt att de till viss del saknar mål. Ett tag var de ju på det elektriska elnätet liksom, ja. Ukraina, och det fyllde ju lite samma funktion, men sen har man väl liksom anpassat sig.
Och nu är det sommar.
Ja, men precis. Man har anpassat sig och produktionskapaciteten har väl gått upp liksom, så att reservdelar kan återställas i högre takt och så. Men det handlar ju om att båda parter har letat efter något ställe att liksom slå den andra om igen på, som är skitjobbigt. Och en sak som är svår att skydda är ju då till stora petrolanläggningar, liksom, ja. Raffinaderier eller så. Det måste ju vara jättesvårt. De är jättestora. Jag frågar Saudi.
Ja, visst, liksom. Precis.
Så att på något sätt så är det ju att du kan identifiera de här, upprätthåller det, försöker hitta en dödscykel liksom, där de kan producera tillräckligt mycket drönare och andra liksom, vapensystem för att attackera de här med punkterna, och så bara göra det om igen.
Just det, och det är väl också lite så, de har letat länge och såklart på massa olika fronter, och sen så har de hittat vissa grejer och sen så har Ryssland kunnat anpassa sig till det. Så är det ju alltid liksom, att ifall någonting blir... Men liksom, den här drönargrejen är ju verkligen liksom något där kurvan rampas upp hela tiden, och därför är det ett väldigt bra läge för dem att så länge Ryssland inte hittat ett bra skydd av samtliga oljeraffinaderierna, de fortsätter att öka sin drönarproduktion hela tiden liksom. Mm. Och de här till exempel Flamingo-kryssningsrobotarna eller vad de är, verkar ju bli mer träffsäkra nu till slut liksom, och sådana saker, och då så länge den liksom produktionskurvan fortsätter upp, så kommer de väl fortsätta få kunna slå ännu hårdare här liksom. Så det är verkligen det gyllene läget då, precis.
Precis, och här kan jag tänka att man kan koppla ihop de här två samtalsämnena liksom, att vi, här har vi ju det gemensamma så att, och det är talande för liksom för den typen av krig, båda de här krigen är, nu pratar jag om Iran och Ukraina, de båda sidorna har ju gjorde ju då initialt försöket, alltså båda sidorna i termen Ryssland och USA, imperierna på något sätt liksom, det stora imperiet och det lilla imperiet, gjorde ju försöket att så tidigt som möjligt få till någon typ av avgörande manövrering och slag som skulle liksom avgöra kriget inom en kort period. Det är ju ironiskt att de liksom båda två var så här, det här kommer vi över på 3 dagar. Ryssland gjorde ju det kanske mer konventionellt då, eller historiskt mer konventionellt, men genom att så här, vi ska liksom invadera landet och så ska vi ta oss till Kiev och så ska vi liksom inta huvudstaden och sätta ner flaggan. USA och sin sida gjorde...
såg det här och tänkte, aha, ungefär vi.
Kan vi göra det, men också inte typ ta några förluster, för det är jävligt viktigt för oss. Eftersom att ingen riktigt fattar vad det här kriget handlar om. Och då gjorde man sin liksom luftangrepp och använde sina flygstridskrafter, och så gjorde man en extremt spektakulär liksom bombkampanj mot Iran. Och sen var det så, jaha, nej, det blev ju inte det. Om du skulle liksom tänka fritt och du hade oändliga resurser i någon mening, vad skulle vara det liksom det avgörande slaget som manövrarna som både Ryssland eller USA skulle kunna behöva göra för att liksom kunna gå till schackmatt? I USAs del så gäller det ju så, de måste införa mobilisering, liksom skicka dit...
Du menar för att göra en markinvasion av...
Ja, men det blir det krävs ju, för det är uppenbart det som krävs. Ja. Liksom. Och det är ju inte en resursfråga i den meningen att det är en fråga om pengar, liksom att USA förhindras, det är ju en politisk fråga som gör det.
Men de skulle behöva göra liksom en så här världskrigsstor insats. Liksom,
ja, men precis, de hade börjat skicka dit någon miljoner. Ja. Soldater liksom. Vilket de ju hade kunnat göra sett liksom ur någon typ av dataspelslogik. Mm. Det är bara bygga båtar och sen så.
De har en båt.
Det med träna soldater och så. Ja. Så. Men det kan de ju inte göra. Nej. Alltså så det hade varit helt absurt. Så ja, nu är det draft liksom. Va? Varför då?
We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.
Men det har något med Hormuzsundet att göra. Vi kommer inte riktigt, det hade massförstört. Jag minns fan, inte narkoterrorister eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det är.
Vi ska ställa om hela
vårt samhälle. Är det domino-teori? Nej, men det är väl ingen som tror att Shia kommer att sprida sig. Nej, det kan vi inte köpa. Det är något, det har med olja att göra. Vi vet att i Irakkriget så ljög vi så att ni kunde hitta på någon annan anledning varför vi gjorde det kriget, och att det inte bara handlar om olja. Men nu bara kör vi, det handlar bara om olja. Och Ryssland i sin tur hade ju behövt både då rampa upp sin liksom, krigsmaterielproduktion, och det hade de ju dataspelslogiken kunnat göra. Och sen hade de också behövt genomföra liksom, en allmän världskrigsnivå mobilisering.
Man får ändå säga att de var kanske lite närmare att lyckas, Ryssland liksom.
Alltså, de hade ju en plan åtminstone.
Ja, men också liksom att så här, de kom ju nästan in i Kiev liksom så här. Alltså,
det innebär ju inte att de hade lyckats.
Nej, men alltså...
USA mördade ju också liksom... Jo, det är hela ledarskiktet. Det är bara så att det funkar inte så. Det har vi pratat om i podden. Det funkar inte.
Fast vi trodde ju ändå, ifall vi ska vara helt ärliga, när vi snackade om så här, det här kommer, Ryssland kommer göra det här, de kommer köra hårt nu, då var vi ändå så, de kommer nog ta Kiev. Så här.
Det innebär det inte att kriget är slut, menar jag.
Nej, men det känns som att det har blivit en väldigt stor skillnad ifall de hade tagit Kiev och nackat Zelensky. Liksom.
Absolut.
Då hade ju det kanske varit mer så att västra Ukraina blev något liksom skyddat av Europa
och
eller något liksom.
Och så. EU hade inte velat blanda sig i för att dö liksom, om det här ändå
det
hade förlorat varit, case liksom.
Liksom framtid Njepner eller någonting som de hade hållit, alltså, det var ju mer som att de bara fuckade upp också sin operation storskaligt för att de var mycket sämre än vad de trodde att de var för hela det korrupta systemet. Alltså, de trodde att de hade så här mycket soldater och alla fordon fungerade och de hade ingen sålde bensinen i Vitryssland för vodka.
Liksom. De hade bytt däcken till sina
stridsfordon. På pappret såg det i alla fall, tänker jag, bättre ut för Ryssland. Så här. För allt det stämmer och vi gör vår plan, så som du sagt, skulle det här kunna gå till lås. För USAs del så verkar ju den kalkylen byggt på bara idén. Ifall vi bara bombar ihjäl i ett Holland så kommer det bli revolution i Iran. För det finns, alltså det fanns ju sådana tråper i Ryssland, Ukraina-konflikten också, men det känns som att det byggde mindre utsträckning på en fantasi om det liksom, mer missberäkning, jag vet inte.
Nej, men okej, så här, det jag väl kan ge dig så att Ryssland levde ju inte i villfarelsen att det skulle räcka att bara bomba Ukraina. Nej, utan det var ju, de var ju närmare att lyckas i den meningen att de faktiskt har tagit delar av Ukraina.
Ja.
USA har ju inte tagit skit. Däremot så har de lyckats förstöra både Teherans roddklubb och Teherans tennisklubbs byggnader.
Okej, idag alltså nu?
Nej. Det är ju det här teorin om att det är AI som har...
Ja, just det, för namnen är...
Training centers och sånt. Och roddklubben då. Mm. Det har ju med båtar att göra.
Ja. Okej, det är så. Ja, just, är det den här parken som
ja,
heter någonting?
Ja, polis.
Med...
Polis.
Just det.
Är det en polisstation? Är det...
det är en park.
Nej, men liksom, hur som haver så finns det ju den här... Liksom, det, här finns ju den liknelsen, då, eller det, förlåt, där finns den likheten mellan de här två konflikterna. Att Iran har ju också hittat sin slagpåse.
Globala världsekonomin genom oljemarknaden.
Ja, oljan där också. Ja. Vad händer när vi fuckar med oljan?
Mm.
Vem pallar detta längst? Liksom? Jag får väl stå, liksom, jag står kvar på min kulle. USA kommer att behöva backa ner. USA kommer att ge med sig.
Mm.
Jag har mycket svårt att se att Iran kommer att göra det. Och hade jag varit revolutionär i Iran så hade jag legat jävligt lågt just nu. För att det är ju knappast så att USA har gett dem något hopp liksom, med detta. Bara förstärkt tanken på att liksom, det spelar ingen roll ifall Khamenei dör. Det blir, alltså, det är ju, och framförallt gett liksom, regimen carte blanche. Att måla ut dem som landsförrädare liksom, eller vad det kan vara.
Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding.
Fotbolls-VM.
Ja.
Kollar du?
Ja, ganska. Alltså, nej, inte ganska mycket. Jag ska inte säga. Jo, men alltså, det blir nog några minuter de flesta kvällar. Liksom.
Några så, minuter?
Ja, för det blir sällan en hel match. Liksom, utan det är så här, och nu har man en lucka här medan man jobbar och äter mat eller någonting. Då passar man på lite. Så här. Men jag, ja... inte uppe klockan tre för att kolla på några orelaterade lag. Liksom. Eller, ja.
Vem håller du på då? Vem vinner detta?
Frankrike vinner. Vem jag håller på som är kvar nu är Marocko.
Mm.
Trots att det är en nästan lika stor skurkstart som Frankrike. Så bara för att det är roligast ifall...
Det var mest kul.
Men eftersom jag inte tror på... eftersom det är Frankrike och Marocko nästa match så tror jag ju att det inte kommer bli så.
Nej,
men,
det är liksom.
Men jag tycker ifall inte något roligt land kan göra en jätteskräll så är det bäst ifall Frankrike vinner. För då kan vi ju säga till norrmännen att 16-finalen var den riktiga finalen. Att det lika gärna kunde vara... Ifall bara trädet hade sett annorlunda ut hade det kunnat vara Frankrike-Sverige-final istället. Ja. Liksom. Nu bara råkar det komma tidigt.
Just det. Du kör ändå en sån... Du håller på Sverige-VM liksom.
Ja, men det gör jag nog. Det är ganska, ja, ja, men det gör jag. Du bryr dig?
Nej, jag tittar inte så mycket. Jag följer det väl snarare nyhetsmässigt. Liksom.
Mm.
Jag är inte superintresserad av fotboll. Men och då tycker jag väl att den fotboll jag tycker är intressant är väl den som fotbollen som liksom kulturfenomen som handlar om ens eget liv på något sätt. Liksom, så, stadens lag eller allsvenskan. Liksom. Och in mycket mindre den här... Liksom, nationen mot nationerna liksom så. Med all skit det är så är ju Champions League intressantare på det sättet.
Ja, med all skit det är kan man ju verkligen säga om
fotbollsvärlden. Ja, oh, ja, absolut. Det är ju helt sinnessjukt liksom det här. Alltså är Trump bara gravt dement eller fattar han bara inte någonting?
Det är dåligt det ser ut. Ja. Nej,
nej, men precis, med fotboll det engagerar. Människor.
You gotta be kidding.
Olika länder har ju väldigt olika relation till det. Du nämnde Marocko här.
Mm.
Där det är ju intressant liksom att fotbollen blir liksom en yta för att vara dissident eller för att liksom få leva ut utanför det regelverket liksom som finns. Vi har väl en relativ, och det tycker jag är väldigt sund liksom, även om liksom hypermaskulinitet så tycker jag det är väldigt positiv till den typen av massunderhållning och masskultur som fotbollen är. Däremot så kanske man liksom, det finns ju länder där fotbollen betyder mer än vad den gör för oss liksom. Nu är det ju fotbolls-VM och det är sommar så jag tänkte att vi skulle prata en kort liten stund om fotbollskriget. Vad vet du om fotbollskriget?
Ja, men du sa att du skulle snacka om det så då gick jag ändå in på Wikipedia.
Wikipedia.
Så nu vet jag att det är El Salvador mot Honduras och att det är för länge sedan. Men jag minns faktiskt inte hur länge sedan, det har jag glömt bort. Och jag vet att det utlöstes av tre matcher lagen emellan, länderna emellan. Och att det sen bara höll på i, vad är det, 100 timmar eller någonting?
Precis. 100 timmars kriget kallas det ju också. Framförallt då av liksom i Latina och Centralamerika. Mm. Och precis som du säger, det här är ett krig, det utspelar sig 1969.
Okay.
Samtidigt som månlandningen.
Okay.
Och hela den grejen, vilket då överskuggar till viss del.
Alltså är det exakt samtidigt som månlandningen?
Ja, delar av det är det.
Okay, ja.
Eller liksom hela den, det är ju liksom det stora i nyheterna. Och matcherna är ju då kvalmatcher för att kvala in till världsmästerskapet 1970. Men så mycket annat så handlar ju det här kriget väldigt, väldigt lite om fotboll. Utan fotbollen blir ju här snarare en arena för materiella spänningar. Liksom, där fotbollen blir liksom utlopp för den.
Jo, det känns ju som att det var barockt och absurt på en helt ny nivå ifall det bara hade handlat om fotboll. Ifall det bara rent sport. Det fanns inga spänningar innan de här två länderna emellan. Då blev de lite sura på varandra under fotbollsmatch och då blev det ett riktigt krig.
Nej, men man hör ju att det pratas om det på det sättet. Att så här, och som det typ har varit krig över fotbollen. Förstår du? Okay. Det är liksom, och det handlar väldigt lite om fotboll.
Mm.
Sen så kan man ju ställa sig frågan, hade det brutit ut om de inte hade blivit lottade att mötas inför kvalet? Och så? Mm. Alltså för att det här är ju länder där fotbollen är liksom extremt viktigt kulturellt uttryck. Liksom. Och det blir ju liksom supersymboliskt liksom att utspela sig. Nu är ju detta en del av världen jag är ganska ointresserad av. Öppen med det, man har lyssnat på den länge. Så jag får ta de små kunskaperna jag har om det och försöka förklara vad bakgrunden är. Och det är precis som du säger, det är El Salvador och Honduras. Det här är två länder, ingen av dem är demokratier när det här utspelar sig. Båda två sitter i knä till USA och är liksom den typen av postkolonial
diktatur med
juntor liksom, som mer eller mindre. Och de har liksom en intressant liksom situation.
Dynamik
på det sättet att vi har då, å ena sidan har vi El Salvador. Och El Salvador är ett ganska litet land. Alltså det kan vara en tredjedel eller en fjärdedel av Honduras. Men har en befolkning som är nästan dubbelt så stor. El Salvador 69 hade ungefär 3,5 miljoner invånare. Medan Honduras hade 2,6. Så det är liksom, El Salvador är relativt tätbefolkat jämfört med Honduras.
Och båda ligger liksom i Mellanamerika och El Salvador ligger på Stillahavskusten, va?
Ja, och Honduras står i sin tur mot Atlanten.
Ja.
Vad tror du man liksom, vad lever de här länderna på?
Jag skulle ju gissa att det är liksom jordbruk eller plantager eller så.
Liksom. Men precis, det är agrikultur. Ja. Det är liksom, det är jordbruk, det är fattigt. Mm. Så in i helvete. Och precis som många av de här liksom juntaländerna som har levt i skuggan av USA så är ju liksom klasskillnaderna är ju enorma. Då är det så att El Salvador som då har ett stora problem med att de har jättemycket arbetslösa. Alltså,
okay, ja.
Honduras i sin tur har ett stort problem med fattigdom och liksom slavliknande arbetsvillkor. Det här kriget handlar liksom om något så normalt och inte fotbollsrelaterat som markägande.
Ja.
Det kan ju sägas att gränsen mellan El Salvador och Honduras också är en sån gräns. Den vet ingen riktigt var den går någonstans. Alltså det är en sån djungelgräns som har varit mellan Venezuela och Colombia. Alltså att det är liksom så här.
Ja.
Men det som händer är att El Salvador över en tid, vilket till viss del liksom uppmanades av ledarskapet i Honduras, tillät migration till Honduras. Inte legal migration, utan som slavarbetskraft. Liksom att man, människor från El Salvador reste till Honduras för att jobba på plantage, men också för att skapa, liksom, ta mark helt enkelt. I de här, liksom.
Så röja djungel då?
Röja djungel och sen odla där. Liksom. Ja. I El Salvador så ägs 5% av bönderna. Äger 5% av bönderna. Bönderna inom situationstecken. Ja. 70-80% av all mark.
Okay.
Mm. Så man har de här liksom familjerna, om det är 12 eller 13 familjer som äger i princip all jordbruksmark i hela El Salvador. På andra sidan, i Honduras, så finns det ganska mycket mark, men all bra mark ägs också då av en liksom, ett par rika familjer, men framförallt starka företag. Gissa vilket företag?
United Fruit Company.
Exakt. De äger ungefär 10% av Honduras yta.
Ja.
Och där är det ungefär 9% liksom markägare som äger 63%. Där 1% av dem äger 38% av landet. Så det är liksom samma där, fast det finns mycket mer mark i Honduras. Honduras är mycket större. Och fattigdom, man har liksom det här, när migrationen, folk underifrån pressar på och är liksom så här, vi kan inte ha någon fattigdom här, vi behöver en landreform, du är diktator i Honduras, vi behöver göra en landreform, annars är risken att liksom någon av många av de här vänstergrillorna som väpnade grupperna och vänsterrörelserna som finns här, de hotar ju på riktigt, det här är 69 liksom. Mm. Så vi behöver genomföra en landreform. Honduras är så, okej, vi måste omdistribuera mark. Vad gör vi? Ett förslag jag kastar ut hade ju varit att vara så, United Fruit Company kanske inte bara ska få styra det här landet och ha slavar hur de vill. Vi får omdistribuera er mark på något sätt. Den vägen valde inte då Osvaldo López som styr Honduras vid tidpunkten. Och det ska ju också sägas att de här stora jordbruksägarna äger ju massa mark som inte är kultiverad. Alltså som man inte odlar på. De äger ju också bara, alltså det är så här, de äger mark och så är det så att jag kan ju vara bonde där. Nej, du får inte det. Alltså det är liksom, och det kommer ju krav underifrån då på minimumlöner. Alltså.
Men vad för lösning valde han istället då?
Gissa.
Ja, men det kanske är så att typ, ni får oanvänd mark i regnskogen liksom, eller djungeln. Liksom, eller?
Nej, men det är snarare så här. Problemet är de här 300 000 personerna från El Salvador. Ja,
okay, det tänkte jag skulle komma sen. Nej. Jag skulle peka på dem. Nej.
Och det här drivs ju fram då av en organisation som styrs av United Fruit Company som är liksom så här jordbruks, tänk svensk näringsliv, Honduras näringsliv liksom. De driver fram den här kampanjen och liksom får juntan att liksom tycka, okej, vi måste göra en landreform för bönderna är skitarga och det är liksom så, vi vill inte ha en revolt.
Vi ska ta de här invandrarnas mark då. Men de har väl inte ens någon mark?
Jo, de har mark i den här liksom ingenmans land.
Okej.
Okay. Så, alltså de liksom illegala, det är liksom de alltså, som är problemet.
Ja, alltså, vadå?
Precis.
Aha, okay.
Men generellt sett bara piska upp som antimigrant. Det är El Salvadors fel att det är så här. Liksom. De är ju också 300 000. Så att jag menar, av en befolkning på 2,6 så är det ju liksom, de är ju en ordentlig del av befolkningen. Precis. National Federation of Honduran Farmers and Ranchers heter då den här FENAG som pressar fram Honduras president, general Osvaldo López, till då att genomföra den här reformen.
Reformen inom citationstecken.
Som idag ska liksom ge bönder i Honduras mark och så. Alltså det är liksom så. Men de ska ju få mark från El Salvador. Så man liksom lite har upp... Man liksom inte motsatt sig att de kommer till Honduras utan man har...
Och gör allt det tunga arbetet med att då...
Röja och
så röja skogen och så är det jordbruksmark. Och helt plötsligt finns det jordbruksmark som inte fanns förut. Och då kan man ta den och dela ut den liksom på något sätt.
Och då har det ju funnits ett migrationsavtal mellan... Honduras och El Salvador, så de som migrantarbetare och long-term settlers och så. Och det är dem man då det är den gruppen man attackerar. Mm. Man gör detta med att riva upp det här migrationsavtalet mellan El Salvador, med El Salvador. Och man börjar ju liksom piska upp stämningen att det är El Salvadors fel att du är fattig. Liksom. Det är inte United Fruit Companys fel, och det är inte den här generalen som också är president. Det är aldrig bra när det är en general som är president. Utan det är de här migranterna från El Salvador. Och El Salvador vill ju inte ha tillbaka de här 300 000 personerna heller.
Nej, såklart.
Och El Salvador börjar vara lite så, var går egentligen vår gräns?
Just det.
De är faktiskt i El Salvador. Alltså,
ja, de här som har bosatt sig och brukat jorden där inne, det kanske är vår mark.
Berätta var den här gränsen går någonstans, i ingenstans liksom.
Fast antagligen är det så att alla vet att den
går
i alla fall inte där.
Men så är det ju. Så det här byggs upp under ett par år, de här spänningarna. Och det blir liksom inget krigsutbrott och det är inga skärmytslingar, men det är ganska... Båda de här liksom, junta bananrepublikerna är ju liksom styrda av USA.
Ja.
Så att det är också en liten konstig så. De hetsar mot varandra, men...
Det ska inte heller riktigt bli krig, för det är ju dåligt för business.
I juni då, 69, så möts... De här då är de kvalen. Första spelas då i Honduras huvudstad.
Okej.
Okay. Kan du... Honduras huvudstad?
Ett långt namn på S typ.
Nej, T. Tegucigalpa.
Ja, nej. Det är ganska långt.
Och det här är ju liksom så, då är det ju de här stämningarna. Det spelas i Honduras, El Salvadors landslag kommer dit. De trakasserar El Salvadors spelare. Det är, och de gör det på riktigt så här, de kastar sten på hotellet där de bor och det är fyrverkerier och de får inte sova. Honduras vinner ju också den här matchen då. Som tur är för El Salvador-spelare som körs lite i pansarbilar och sånt liksom.
Med vilka siffror?
1-0.
Okej.
Sen så sägs det då att Salvador, eller publiken för det Salvador ska då sätta eld på stadion. Det är liksom typ att när man spelar El Salvadors nationalsång så hörs inte den för att versionen de spelar upp är så dålig, ja. Och för att hemmapubliken gör så mycket ljud och sen hissar de en...
Båda flaggorna.
Hissar inte El Salvadors flagga utan typ en sönderbränd trasa. Och det är inte liksom fansen som gör det utan det verkar som att liksom att det är Honduras fotbollsförbund då, antar jag. Så det är liksom, där är stämningen. Ja. Och det blir ju såklart liksom upplopp och så. Och, men som tur, alltså, det liksom dör folk.
Publiken.
Ja, som inte får åka pansarbil, liksom. Ja. De som har åkt för att se den här matchen då. Och den andra matchen hålls ju då i El Salvador, ja. I den huvudstad.
Kan gissa att en Salvador vinner den matchen.
Vad heter?
Nej, men sluta, vad
heter? San Salvador heter deras huvudstad. Det är lätt att komma ihåg. Ja. Alltså jag kunde ju inte rätta in.
Nej.
Så det är det. Den hålls den 15 juni, så det är lite mer än en vecka efteråt. Då är det, man kan ju, du kan ju tänka att stämningen är ganska taggad, ja. Liksom. Så att så fansen där då, de ska ju ha hämnd, liksom. Ja. Så det är då upplopp utanför Honduras hotellet Honduras landslag bor på. Där det dör flera personer.
Ingen fotbollsspelare dock. De kommer inte in i hotellet, liksom.
Nej, precis. Nu får jag backa. Det är här de har en smutsig trasa.
Okay,
de
okay.
Reser.
Aha, så det är El Salvador i sin hämnd som gör,
ja,
detta.
Okay, precis. Ja. Mm. Och den här matchen vinns då av El Salvador med 3-0. Och då är det på den här tiden så är det så att det är inte så poäng liksom, utan man ska då ha vunnit, det är så tre matcher då, man ska ha vunnit bäst av tre.
Ja.
Så att de måste spela en match till.
Ja, okay. Mm.
Den hålls då 26 juni i Mexiko.
Ja, det är ändå rimligt.
Där El Salvador vinner med 3-2 på extra tid. Det är väldigt spännande match. El Salvador river upp alla liksom, diplomatiska förbindelser med Honduras.
Vänta, El Salvador vann.
Ja.
3-2, men de var inte nöjda där.
Nej, men liksom, ja, nu ökar stämningen liksom. Okay, ja. Och säger att 12 000 salvadorianer har liksom tvungit till att fly Honduras under de här dagarna på grund av den här matchen.
Okay, ja.
För att det är i sin tur då det som händer i, liksom, i Honduras.
När El Salvador vinner, ja, ja. Det blir fördrivning av, ja,
precis, liksom, prognomer och attacker. Honduras regering har inte tagit några liksom, försök att straffa dem som har försökt utsätta våra medborgare för ett folkmord eller liksom på något sätt göra rätt för sig kopplat till den här frågan. Så att El Salvador har vunnit. El Salvador går ut och bara river upp, nu liksom höjer ribban. Nu går det liksom, och här tänker jag att det är viktigt här, fotbollskriget. Ja, okej. Okay. Om de inte hade tvungits möta i de här matcherna, visst, det kanske hade aldrig hänt. El Salvador vinner. Men det är också El Salvador som skjuter de första skotten. Liksom.
Ja.
Och då började det, 3 juli så beskjuter luftvärnskanoner en civil DC-3 inne i Honduras luftrum. Då skickar liksom Honduras upp jaktplan. Här kommer vi till en liksom intressant grej med det här kriget. Och det är ju att det här är nog det sista kriget där propellerplan används.
Aha.
I liksom luftstrider.
Ja.
Så de skickar ut, de har T-28 Trojans, ett 50-tals propellerplan. Och så börjar de liksom skicka upp lite plan. Men det bryter liksom inte ut. Utan,
varför sköt de på DC-3:orna? Trodde de att det var ett militärt? Eller var det bara,
ja, eller så är det då för att El Salvador gör bedömningen att de liksom måste
starta krig.
De måste liksom starta krig. Eller liksom, de måste få Honduras att backa ner på den här fördrivningen eftersom att... Det kallas till ett OAS-möte som är liksom amerikanska staters... liksom. Ja. Och Honduras försöker lite backa ner. Så vi kommer inte svara på det här, den här provokationen. Okay. Och vill att Nicaragua, Costa Rica och Guatemala skulle medla. Liksom. Och OAS säger liksom att ni måste... Nu får ni det chilla, liksom. Det funkar inte. 5 juli så går El Salvador igen ut och säger att två plutoner av Honduras liksom, armé har passerat gränsen in i El Salvador.
Alltså, då hittar på gränsen?
Ja, alltså. Det beror på. Och den 2 juli så säger Honduras att 4 salvadorianska soldater har blivit dödad när de har tagit sig in på Honduras territorium. Vilket El Salvador förnekar och säger att det här är bara lögner Honduras håller på med. Och sen den 13 juli så dör 6 stycken civila i Honduras efter eldgivning från El Salvador när de skjuter granatkastare på varandra. Men du hör ju, det här är ju mer än 100 timmar. Men kriget har ju liksom inte börjat här än.
Okay.
Utan den 14 juli, dagen efter det här då, då bryter liksom kriget ut på riktigt. Och det är då när El Salvadors flygvapen attackerar Honduras flygfält inne i Honduras. Och det gör de med P-51 och Mustang.
Okej.
Vilket borde få...
ett gammalt propellerplan det också.
Borde få dig att tänka på andra världskriget. Ja. Liksom. Det är väl ett det är sånt jaktbombplan som kommer 42. Är väl ansett att vara ett av de liksom, bästa. Det känns det, de använder det i Korea och så också. Men
är det amerikanskt?
Det är amerikanskt, ja. Mm. Och de bombar flygplatser för att försöka sluta Honduras flygvapen. En salvadoriska armén går in på två fronter in i Honduras och försöker helt enkelt ta viktiga platser. Det här är ju bergiga områden liksom. Ja. Men de försöker ta en dalgång som är viktig eftersom att den panamerikanska motorvägen går där. Och här, El Salvadors marktrupper blir här då stötta av M3 A1 Stewarts som är en amerikansk lättstridsvagn från andra världskriget. Det är den som är, den är jätteliten.
Ja.
Så det är verkligen så här, det är amerikanskt andra världskriget krigsmateriell i det här kriget.
För att de är amerikanska
lydstater
så har de amerikanskt.
Ja, men precis. Så det är här man har sålt överskottsmaterialet liksom när man i USA då. Det här är ju liksom, Vietnamkriget pågår ju.
Mm.
Så det är ju liksom mycket saker som är 69. Det är liksom global peak liksom av oroligheter.
Men El Salvador verkar vara de som kör på här då.
Mm, det är de som anfaller liksom. De startar kriget.
De är också det land med störst befolkning så. Är de också militärt
alltså det här, starkast? Det vet jag inte man ska säga. Båda de här två länderna, de har ju ingen... Alltså, de
riktig
är ju,
militär liksom.
Nej, de är väl duktiga på att döda fattiga människor som vill ha mat för dagen. Ja. Det är inte så att de har liksom, de har inget... Ingen av länderna är några krigsnationer. Liksom. Honduras svarar med sin andra världskrigsflotta och börjar bomba. Och de har då F-4U Corsairs, som är också ett amerikansk andra världskriget flygplan. Så det är liksom, de möts ju på något sätt i luftstrid där. Det är väldigt så udda...
Men de har inte sålt samma grejer till båda länderna.
De kanske har valt lite olika linjer. Det är lite konstigt. Jag hade nog hellre haft Mustang om jag var Honduras och hellre haft Corsair som jag var El Salvador. Men så har det inte blivit i alla fall. Och de bombar varandras oljefält och det är, liksom, det är ändå ett krig. El Salvador förlorar då 20% av sin bränslereserv när Honduras åker in och bombar.
Smackade rätt där.
Ja. Sen så liksom backar Honduras ner och går in på defensiven för att försöka behålla sitt flygvapen. 16 juli, dagen efter, så sker liksom det enda större slaget när El Salvador som är når samhället Nueva Ocotepeque.
Perfekt uttal.
Som ligger liksom i västra Honduras och omringar det. Och till slut så drar sig Honduras styrkor ut. El Salvador tar ändå den här staden. Men sen så liksom rinner offensiven ut. Brist på ammunition eller... Alltså, det är bara så.
De hade inte riktigt fixat den här försörjningskedjor och sånt.
Nej. Och den sista liksom, riktiga stridigheten som sker är då den 17 juli när det är luftstrider då mellan 4 Corsairs och 2 Mustanger.
Okej, 4-2. Ja, det är inte några enorma...
Och då dör också den högsta rankade personen, en kapten då som flyger ett av de här. Sen så går ju OAS in och är så, det är embargon på er om ni inte lägger av. Alltså, och liksom...
Okej, vi straffar båda ifall ni inte skärper er nu. Liksom.
Nej, alltså det som framförallt är det ju att El Salvador ska dra sig tillbaka. Ja. För El Salvador försöker liksom...
Är det bra?
Nej, men de försöker att liksom inte lyda OAS. Men sen går väl CIA in och säger nu får det vara färdigt.
Vi som bestämmer här på riktigt säger att...
Du kanske inte vill sitta kvar som president. Vi kan lösa det. Det gör de faktiskt inte heller. Alltså, man kan säga så här, generellt sett, det dör rätt mycket människor. Alltså det dör 700 personer.
På båda sidor totalt?
Det finns lite olika siffror.
Trakten där.
Ja, men mellan 700 och 3500 dör.
Och civila eller militära? Eller?
Ja, civila, till stor del. Bland annat då i Nueva och Tepecue.
Men är det de här stackars då landlösa eller... salvadorianerna som är de som dör mest då också, eller?
Det är, ja, alltså de fördrivs ju. Alltså man pratar ju om att det har fördrivits upp till 130 000 personer som fördrevs från sina hem. Så det här är ju liksom, det är ju man, fotbollskriget och så är det så här, det här är tokigt liksom. Mm. Men det är ju fruktansvärt. Och det är också så här, både Honduras, eller framförallt Honduras, men också El Salvador använder ju till exempel urbefolkningen som ju, som soldater i det här kriget. Och det finns en journalist journalist som har varit på plats. Det är rätt mycket journalister på plats. Som, ja, även om de här händelserna överskuggar så mycket annat som sker i världen vid tidpunkten. Men liksom, där det är så här, soldater som samlar på kängor för att ta sig hem, ta med dem hem till sin by. För att där har man inte skor. Alltså, det är liksom ett pissigt krig. Det finns...
Mm. Det är inte så roligt.
Det är liksom, och att det är så här, det är de här två jävla skurkstaterna. Mm. Det här kriget hade liksom, det är verkligen rent på det sättet att det liksom, man känner ju igen det ifrån. Det är så här, diktaturer som är stödda av USA, som är beväpnade av USA, som vars ekonomi är kontrollerad av USA.
Med enorma klassklyftor.
Med enorma klassklyftor, och när man människor försöker göra någonting åt det, då pekar man ut migranter och så är det dem man ska attackera. Vilket gör att den här liksom, och det är så tokigt att kriga över fotboll. Mm. Har en viss fadd eftersmak, ja. Liksom. Och det här fortsätter ju. Det leder ju fram till att... det som ska sägas, El Salvador då, som ju då kommer med...
Just det, ja. De vann.
Ja. De hamnar i grupp med Sovjet, Mexiko och Belgien.
Okay.
Och får tokstryk. Ja. De förlorar ju alla sina matcher. Men... det här gör ju också att El Salvador, regimen i El Salvador, några år senare störtas i en kupp. Det är mycket så här kupper för att förhindra vänstern från att ta makten. Och sen blir det ett inbördeskrig i El Salvador.
Mm. Den nuvarande diktatorn är för svag mot vänstern, vi måste göra kupp.
Ja, snarare så här, han är för dålig.
Ja, ja.
Han klarar liksom inte av detta. Vi måste genomföra någon typ av reform. Vi måste ge... Alltså,
ja, mm.
Och okay, så, som landreformen i Honduras då, ja. Som skyllde på migranterna. Men det är, ja. Det är ett försök att kontra liksom en växande oro och kritik. Och det är ju det som lite händer. Alltså det som händer i El Salvador är ju att partiet som då deras diktator har styrt, National Unity Front, som det då heter, ett av partierna liksom dekrakulerar i oktober 69. Börjar kräva landreformer. Och liksom det väpnade motståndet mot regimen börja som ta fart, eller? Ja, det var det om fotbollskriget.
För du ville berätta hur det var.
Äga någon som skojar om ett krig om fotboll. Ja. Nu ska vi fortsätta sommar.
Du menar att man ska vara sån, det är någon på fest och så skojar någon om det, då ska man vara så. Ursäkta mig, jag tycker inte att det är lämpligt.
De använder Stewart-stridsvagnar där. Det är en liten amerikansk stridsvagn.
Vet du hur många som dog?
Mm.
Ja, party pooper.
Riktigt party pooper-grej.
Gå ut och gör det på er grillning.
Ja. Så, ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Bli patroner och följ oss på sociala medier. Ha det fint.
Ha det fint.
Hej då.
We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.